I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Karin.
Hej Peppe.
Vad har du läst i veckan?
Du, jag blev så himla förtjust i den här Nina Lycke som du pratade om för några poddar sedan. Och nej och åter nej. Och det är lite så, jag har liksom dragit mig lite för att börja läsa och lyssna på den. För att jag känner att det, du vet, det är för nära mitt eget liv på något sätt. Men det var ju helt omotståndligt. Så att nu lyssnar jag på den och jag måste erkänna att en av anledningarna är också att jag drar mig lite för den här Koka björn, för att jag tyckte liksom inte riktigt om den i början, så att nu försöker jag hitta på lite olika anledningar för att...
Du prokrastinerar den.
Exakt. Men du då, vad har du läst?
Jag har läst Lena Ackerbos Darling Mona, och jag vet att jag talade jättemycket om Moa i förra avsnittet och kände supermycket, för det är bättre koll måste man ha. Men Darling Mona är alltså den tredje delen i serien om två syskon som heter, hon låter det som det handlar om Amandas bok, två systrar. Men det är alltså inte, det är inte de systrarna, utan det är systrarna Mona och Barbro som har ganska stor åldersskillnad och lever ganska olika liv. De åker ner på semester i det första avsnittet till Mallorca, och jag tror att det är Mallorca. Ja, och så blir Mona kär i Pontus Gårdinger som jobbar på en restaurang.
Alltså och, en snubbe som du och jag tänker oss ser ut som Pontus Gårdinger.
Ja.
Alltså inte den här tv-producenten, för detta programledaren.
Nej. Men det är han som kommer att spela Albert ifall det görs en filmatisering av den här trilogin.
Det vet man.
Vi talar om det, mer om den senare i avsnittet, för jag har mycket att säga om den, för att jag bara slukade den i söndags. Jag började läsa och släppte inte den.
Oh,
och då var jag ändå ensam med barnen, så jag bara försökte mota bort barnen med foten medan jag liksom satt och läste. Men hörde, jag skulle börja med att tala om ett läsarbrev vi fick, eller klargöra en grej, för att jag tänker att vi talar ju ofta mycket om pojkflickor och liksom sköna tjejen och the cool girl, och tycker och som talar kanske lite så där nedsättande om dem. Och så var det någon som skrev eller kommenterade på ett Insta och sa att hon, det var supersnällt, hon skrev att hon håller ganska sällan med oss för att hon tycker olika om böckerna, och just nu till exempel är hon inne i en feel good period och läser nästan bara sånt och njuter av det, och att hon också var en pojkflicka när hon var liten, och såna verkar vi ju inte tycka om. Och vi har liksom ingenting, eller nu, jag talar nu om det, gör mig i biform, Karin.
Vi är symbiotiska, ja, efter 2 år.
Ja,
som
vi har exakt samma åsikter om allting. men alltså, det är ju inget fel på pojkflickor. Men det som vi inte tycker om är strukturen, att pojkar har lite mer status än flickor, och män har högre status än kvinnor.
Och det här och det uttrycket, lite fint. Om jag får bryta in här. Jag fick nämligen skäll på jobbet idag för att jag avbröt hela tiden. Om du undrar varför jag är så himla försiktig.
Ja, du är faktiskt det.
Ja. Men nu avbryter jag i vanlig ordning då. Nej, men
Bara blir det bättre om man avbryter och säger förlåt att jag avbryter och sen bara avbryter jag på liksom?
Nej, är det en genuin ursäkt? Är det inte det? Är det så här, inte för att vara taskig, men så kommer det inte.
Ah, ja. Men nu börjar jag nyfiken. Vad ska du säga om det här, om pojkflickor?
Jo, men bara för att förklara den här referensen också, så är ju the cool girl eller sköna tjejen, det är ju ett uttryck som handlar om när en kvinna liksom använder begreppet pojkflicka som någon slags positioneringsaccessoar, vilket du, Peppe, händelsvis kallade Södermalm idag när vi chattade, och jag älskar det uttrycket. Jag skickade dig en länk där det stod från en forskningsrapport. Från en forskningsrapport där det stod att Södermalm har typ lägst mångfald i Sverige, lägre än så här Korpilombolo eller någonting.
Ja.
Hur som helst. Och det är ju alltså inget fel med att inte liksom leka med klassiska, vad ska man säga, könskodade leksaker eller någonting, inte det, utan det är när, så precis som du säger, det här på att vår, fan, nu känner jag att jag förklarar det som du just förklarar, det var inget.
Nej, men jag tycker det var bra att du förtydligade. Men precis, i vårt patriarkala samhälle så är det finare att vara pojken än att vara flicka, och där finns det massa flickor som kallar sig pojkflickor istället för att det finns ju inte en enda kille som skulle säga att jag var en flickpojke när jag var liten, för det är låg status.
Just det, och man skriker också inte om det på fester när man står och liksom dricker vin med tjejerna. Så här. Jag var värsta flickpojken.
Nej, exakt. Och sen kanske också pojkflickan handlar om det som vi talade om i förra avsnittet, att man på något sätt, man är inte som alla andra. Man är inte som alla andra kvinnor, man är inte som alla andra flickor. Jag är liksom en pojkflicka, jag är inte en flickflicka. Och det blir det också på något sätt. Det är så här som när killar försöker ge en komplimang åt en och säga att du är inte som alla andra tjejer. Och fan, det är för en jävla diss om det skulle vara dåligt att vara en tjej, men att man är lite finare eftersom man inte är som de andra. Nej, sånt får jättestort minus.
Du är inte som alla andra killar. Du är liksom mjukare och mer feminin, tycker jag, och håller inte på med såna manliga saker. Är det en komplimang, eller?
Fast det är nu, när du säger det så blir jag lite intresserad. Kan du presentera mig för den här personen?
Ja, faktiskt. Jag försökte bara göra det där berömda vända på steken-greppet. Ja.
Men till saken hör, vi hatar strukturen, inte individen. Vi är ju alla fan liksom utsatta av den här patriarkala kulturen och liksom uppför oss. Vi måste ju, bara för att överleva så är vi tvungna att anpassa oss till den. Sen kan man göra små stötar och försöka vända på den och försöka liksom, som du gjorde, just vända på steken och fundera på att hur, om vi ser det här från det andra perspektivet, hur ser det ut då? Men det är alltså inte, det är inget fel på liksom individerna, pojkflickor, utan vi är bara, det är bara vår kultur som har lärt oss att det är lite finare att vara sån än att vara en flickflicka eller en flickpojke.
Ja, så allt beror på i vilket sammanhang man använder det, och ibland är det ju ganska bra att ha en förklaringsmodell på varför. Liksom, jag kommer ihåg, jag lyssnade på en podd med den här Mia Skäringer-podden, Mannheimer och Skäringer. Då så säger hon så här att hon upplever alltid någon slags, vad ska man säga, hon känner sig obekväm när hon är ute så här, med tjejerna på stan, och det ska liksom ha tjejkvällar och det ska gås på liksom spa och så ska man liksom shoppa och umgås. Ja. Känner jag mig alltid lite så här, men gud, vad, åh nej, hur ska jag vara nu? Och det är nog så att många känner så. För att de här könsstereotyp, de här normerna som vi alla har och fördomarna som vi alla har om hur vi ska, så att säga, ska inom citattecken bete oss. De är så smala, de är liksom så trång. Jaha, tydligen ska jag vara så här, men det behöver man ju inte alls vara.
Men handlar det liksom om att du inte gillar det så hur det, som det ser ut utifrån, eller känner du liksom att det är någon slags förväntningar på dig som en av tjejgänget som du liksom inte riktigt kan uppfylla?
Ja, men jag tycker nog det, och jag tycker alltid att jag säger den här, jag försöker alltid dra en massa skämt och sen så landar de inte så himla bra. Mina skämt brukar landa bättre i liksom mixade grupper eller bland män. Men jag tror att det har
förredare.
Precis, för jag är en sån cool girl. Men det tror jag har att göra med att jag har vuxit upp med bröder, och jag har en ganska rå jargong, och den funkar inte alltid, och jag är ganska plump ibland, och det blir liksom ibland väldigt pinsamt när det inte men, jag har fel touch.
Jag tycker det var underbart att resa med dig och Ellen och Sissan, vi var i New York till exempel.
Ja, det, men ni känner ju mig. Ni vet ju hur jag är och jag liksom bara trampar in i grejer. Och, så ibland, för det mesta så skrattar folk, men jag tycker att det är lite som min man Peter säger, att man måste skjuta på mål hela tiden, men ibland missar man måste fortsätta ändå. Så ser jag på humor. Men det funkar inte alltid. Nu känner jag, okay, att jag bara babblar om mig själv istället för att lyssna på Darling Mona-boken som du just har läst. Kan du inte berätta?
Ja, jag måste börja med att säga att jag verkligen älskar de två första delarna som hette Världens vackraste man och Kära Barbro hette nummer två. Och, så det var med väldigt höga förväntningar jag började läsa Darling Mona. Och också av nyfikenhet. Alltså alla de här böckerna har varit sådana att jag har bara längtat efter att veta vad som ska hända. Och nu är det mitt barn som hurrar här i bakgrunden om ni undrar vad det är för ljud. Och så började jag läsa en Darling Mona och kände att nej, de här systrarna är för, de är liksom för irriterade på varandra. För jag tycker det som har varit det skickligaste i Lena Ackebos de två första delarna var att hon beskriver så perfekt hur två personer som känner varandra väldigt bra kan irritera sig på egenskaper som den andra personen behöver inte säga och göra någonting, för den första personen vet exakt hur det kommer att gå eller vad hen kommer att säga. Du vet, som det med syskon, man känner dem så bra att innan de ens gör någonting så kan man irritera sig på dem.
Ja, alla ens familjemedlemmar och inklusive ens partner, man bara okej, nu kommer den här utläggningen om den där gamla grejen igen.
Exakt. Och sen om det verkligen händer, vilket det ofta gör, då tappar man ju helt. Man har sagt, men herregud, nu får du fan ge dig. Och i början av den här liksom, boken börjar med att deras mamma dör. De har ingen del, varken Mona eller Barbro, har haft en speciellt kärleksfull relation till sin mamma. Och de tampas ganska mycket med det. Är det okej att inte älska sin, är det okej att inte älska sin mamma? Är det okej att dra sig från att gå på begravningen? Och vad ska man skriva liksom i den här begravningsannonsen om man verkligen känner att man inte saknar speciellt mycket när personen som har gått bort? Och jag tycker det är en ganska intressant frågeställning, för det känns som ett väldigt tabubelagt ämne att inte älska sina föräldrar. Och speciellt kanske inte sin mamma.
Speciellt att skriva typ nice knowing ya i någon begravningsannons.
Ja. Bye boy. Näs pappa har blivit. Ja. Men så började jag tänka att nu har liksom Lena Ackebo dragit på för hårt, för två systrar kan inte vara så här irriterade på varandra. Men sen blir det bättre. Sen så skriver hon in en i, eller åtminstone mig in i sitt universum. Jag kommer ihåg liksom hur det var med de här två syskonens relationer, hur otroligt störande de verkligen kan vara.
Men eller man liksom lever sig in. Tror du att hon har skruvat upp några snäpp till då i den här relationen? Det kan det vara för att hon känner sig, om det här är tredje delen, de här karaktärerna måste liksom utvecklas någon vart eller vad?
Men då tycker jag att de kanske borde ha utvecklats åt ett annat håll. Alltså jag tyckte som sagt väldigt mycket om den här boken, men jag känner jag tycker att de kanske borde mogna till lite, för de är så otroligt. Den här ena systern vill komma och hälsa på den andra och till Mallorca då. Mona har stannat på Mallorca och Barbro vill komma och hälsa på. Hon är lite olycklig i sitt eget liv, så att hon funderar på att ska hon också lämna sin man och hitta en man på Mallorca, för att Mona verkar så lycklig där med sin man. Och det vill den här Mona absolut inte. Hon blir liksom helt rasande när hon tänker på att hennes syster också ska flytta. Och det känns liksom för mycket. Det känns liksom för, den där reaktionen blir liksom för hård där. Jag tänker att, men är det så farligt? Det är ju något ganska stort. Jag menar,
jo, men vet du vad det handlar om? Nej, men så här. Det här är en exakt kopia, fast vad som händer i miniatyr hemma hos mig just nu. Lilla systern är skitförbannad på stora systern för att stora systern efter ett år också vill ha ett konto på Musical.ly. För lilla syster, hon förklarade så här. Ja, men det är som att jag är här. Och sen så höll hon sin lilla hand en halv meter ovanför marken. Och sen så tog hon sin andra hand och så sa hon, och sen så kommer du här. Och så höll hon handen på samma nivå. Och sen så lät hon den andra handen växa upp långsamt förbi. Ja. Så här. Och sen kommer du bli bättre. Och då lämnar du mig här nere. Och så är jag minst och dummast.
Nej, ja. Sa hon så. Och sen så otroligt bra formulerat.
Ja, jättefint. Och sen så förklarade hon att, och dessutom så har du också börjat med slime. Det var liksom spiken i kistan. Och då kände lilla systern att jag har ingen identitet kvar. Jag skulle ju vara så himla special.
Ja. Ja. Ja, men okej. Alltså du förklarar faktiskt just det här för mig. Nu fattar jag det. Ibland känner jag att jag är liksom lite av en psykopat eftersom jag inte bryr mig så mycket om vad min syster pysslar med.
Att du brukar väsa fuck you till dina vänner och sånt.
Ja, jag vill säga. Men nej men ja, kanske det, ja, nej men alltså det var faktiskt otroligt bra förklarat av dig. Kanske det är ju exakt samma reaktion Mona får. Hon bara, fan, kan jag inte få ha någonting eget? Måste du klampa in här och ta allt? Jag är liksom lycklig i mitt universum här. Måste du komma med dina känslor och ditt drama och din liksom och kvotera in mark på mitt område.
Just det, och det är klassisk syskon svartsjuka. Och jag tror att antingen om man är en större människa som du är, för du är ju inte en prestigeorienterad person. Du är ju så här, whatever, andras lycka tar inte bort någon lycka från min lycka. Du har ju liksom fattat det där. Eller om det om man är vanlig dödlig, så måste det vara liksom långt mellan syskonen, det vill säga man är tillräckligt olika, det är tillräckligt långt, stor skillnad i ålder eller intressesfärer och såna här saker. Jag tror att om man är samma kön, väldigt nära i ålder och ungefär samma begåvning och har blivit uppfostrad att göra ungefär samma saker, då tror jag att det är otroligt svårt att värja sig från det där. Jag känner inte heller någon som helst svartsjuka gentemot mina syskon, men vi är så himla olika. Vi har liksom alltid kört våra egna grejer på något sätt. Och min lilla syster är så mycket yngre än jag att jag känner, du vet, stolthet och glädje. Det är en helt annan sak. Hade hon varit...
Du ser henne som ett barn.
Eftersom Rebecca, du lyssnar på den här podden, så kan jag garantera att jag ser dig inte som ett barn. Eftersom du också väntar ditt andra barn, det hade varit väldigt märkligt. Nej då, men det blir en annan relation ju, på det sättet, tror jag.
Nej, men det är klart. Sen handlar, ja men den är fin, det handlar mycket om kärleken till en hund också, hur mycket man kan tycka om en hund. Hon skriver väldigt vackert om det. Och ja, det blir ett fint avslut på den här på hela den här trilogin. Jag tycker att jag var faktiskt lite nervös mot slutet. Jag tänker jag är ju den som brukar spoila här, men jag ska försöka att inte vara den. Men jag tyckte jag får väldigt mycket om slutet också. Det var kanske inte den starkaste boken i trilogin, men har man läst den första och den andra, så det tycker jag man verkligen ska läsa den tredje också.
Men vad kul, jag känner nästan att jag har läst dem eftersom jag har varit med här. Du har verkligen gillat alla tre. Jag tycker att det är också kul att de har kommit ut så tätt in på varandra. Det känns som en sån här superbra studentpresent eller någon slags, du vet, man köper alla tre och ger till en god vän.
Exakt.
För semestern eller någonting.
Jag kan nästan känna en viss avundsjuka mot de som har de här tre framför sig. Tänk liksom nu inför sommaren, man kommer på en studentfest, hämtar med dem alla tre, och så är det en person som kanske inte ens måste sommarjobba och kan ta ledigt en vecka eller två i sommar och bara kan plöja genom dem.
Ja. Bra tips. Men hörru, är det här feel good eller är det feel bad?
Vet du vad, jag tror faktiskt att det är feel good.
Ja,
där, nu får jag verkligen...
Jag
har tänkt på det. Jag visste inte om jag skulle säga det eller inte. Men det är banne mig feel good och jag gillar det. So I said it.
Nu har vår brevskrivare tjongat in två poänger här. Dels erkänner vi vår kärlek till och identifikation med pojkflickor, och att feel good inte är så jäkla dumt.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Själv har jag då lyssnat på feel-bad litteratur i form av den här Nina Lycke-boken då.
Just det.
Den är ju inte så himla upplyftande, det kan jag inte säga. Det är nästan så jag vill byta till Lena Ackebo här. Men den heter Nej och åter nej. Och den är jäkligt rolig i sin nästan bottenlösa... Jag vill säga cynism, eller vad ska man säga?
Ja, cynism, det är exakt, den är otroligt cynisk.
Någon slags misantropi, någon slags människoförakt liksom, som... jaget, Ingrid, nej det är inte ett jag, det är i tredje person, men Ingrid är den ena huvudpersonen, den här gifta kvinnan i 50-årsåldern. Och Nina Lycke är norsk och det är i Oslo tror jag det utspelar sig. Och hon lever ett väldigt vanligt medelklassliv och det är det som håller på att äta sig in i henne, tillvarons meningslöshet i det att barnen växer upp och är helt ointresserad. Ingen verkar riktigt behöva henne. Liksom, mannen är uppe i sitt, kollegorna har hon tröttnat på, eleverna som hon är lärare i en högstadie- eller gymnasieskola och hon tycker alla är helt dumma i huvudet. Hon liksom är trött på hela mänskligheten.
Men handlar det inte om det att hon har bara gjort allting rätt? Hon har bara gett och gett och gett. Hon, liksom, hon har gjort livet så bra som möjligt hon kan för sina söner. Hon, så bra som möjligt för sina elever, för sina kollegor, för sin man. Och hon har liksom, hon verkligen följt allt. Liksom hon har bara kryssat för alla liksom rätta val. Och så får hon liksom ingen belöning. Och det känns som hon undermedvetet väntar sig att nu ska hon... Nu när hon har gjort allt rätt så då kommer liksom den här stora pokalen eller öppnar sig himmelrike för henne. Men så händer ingenting utan folk har bara liksom roffat åt sig av den buffé av tjänster och snälla ord som hon har bjudit på och sen glömt att betala när de har gått.
Ja, precis. Bra fångat. För att det är ju också det som är bokens, tycker jag, spänningsmoment. När ska hon balla ur? När ska hon sluta spela världens... bästa mamma, lärare, kompis, fru och när ska hon sluta vara så perfekt? När ska hon säga fuck you liksom till vem det nu är, någon kollega hon tycker är tråkig eller de här skitungarna som hon tycker är upptagna med alla sina självupptagna diagnoser och grejer. Så hon låter ju, man blir ju lite så här okej, Nina, nu undrar jag lite hur du mår när man läser för att hon har ju någon slags bottenlöst förakt mot alla.
Man vill att hon ska väsa fuck you, men hon gör aldrig det, eller?
Ja, men exakt. Det kommer hon ju eventuellt att göra då, eftersom boken heter Nej och åter nej. Så att någonstans kommer väl den här vändningen. Och då vet jag ju inte riktigt hur det går, men samtidigt så blir jag också som läsare lite irriterad. Men vad fan väntar du dig, Nina? Vad väntar du dig? Och jag inser att det är en irritation också på mig själv. Det här med att jag, som många andra av mina jämlika, eller vad jag ska säga, försöker vara så jävla bra. Gud vad vi försöker. Mm. Bäst på jobbet, bäst som mamma, eller åtminstone försöker bara göra det så bra vi kan. Och så tror vi liksom att det står någon, men det är så här är regnbågen slut och här får du den här Pontus Gådrunger på något jävla silverfat. Eller vad man nu vill ha. Det lät väldigt konstigt, det vill inte jag ha.
Det är helt naturligt.
Jag vill bara ha en god nattsömn, sen när jag har laddat batterierna.
Men essensmoralen här då, om man måste, tycker man verkligen man måste gå fram, men om man måste göra det, att folk... Och speciellt kvinnor i medelåldern borde bli mer hedonistiska och egoistiska. Liksom bara skita lite mer i andra och fundera på vad som själv gör en glad.
Ja, varför sitter vi kvar på mötena när den har dragit över tiden på grund av några klantarslen liksom, som inte passar sig? Varför går vi inte bara?
Men problemet är väl det att det är så många kvinnor som har på något sätt bärt upp det här samhället så länge, liksom, som har sett till att det funkar, som är liksom smörjmedel i motorn. Mm. Och Och jag tänker att det bara blir det, att så mycket ska bara falla ihop om de här kvinnorna som kommer ihåg att koka kaffe och påminna om födelsedagar. Och det kanske sagt, ja, jag vet inte riktigt, det kanske inte är en dålig sak. Kanske det här samhället måste på något sätt rämna för att det ska, för att, eller ja, fan vet jag. Men jag tänker men också kanske... att vi lever, jag säger...
Jo, men jag tänker också att vi är ju de största losersarna, för det är ju vi som på något sätt, ja, som någon jävla galna ponnyhästar springer efter de här små morötterna av bekräftelse, som jag själv är det bästa exemplet liksom. Jag frågar, okej, vem ska vara föredragande i den här punkten på styrelsemötet? Jo, men kan inte du göra det, så stöttar vi dig, du är ju så bra på det här ungefär. Fast den hela kroppen skriker så här, nej, nej, åter nej, nej, men nu kan jag inte göra någon besviken, och de vill ju, du vet. Och det är okej, precis så här, som så här grupparbeten i skolan.
Ja, det har alltid varit någon som är freerider, liksom, en kille oftast. Ja. Men hör du, jag tycker ändå inte att du får skylla dig själv. Alltså, och fine, individen har ett visst ansvar, men precis som det med pojkflickor, så tycker jag att vi uppfostrar en sån här kultur. Det är jättesvårt att vara den som går först mot strömmen och säger, jag tänker inte göra det här, nu får fan någon annan ta skärpa sig. Samtidigt tänker jag att det händer, men samtidigt befinner vi, liksom, det är strukturen det fel på, inte individen. Samtidigt tycker jag att vi befinner oss i någon slags... förändringsvåg. Jag tycker att MeToo har gjort så otroligt mycket. Och vi är fortfarande liksom mitt inne i den vågen. Det kommer liksom backlash här, som den här Jordan Peterson, som vi tänkte vi kanske skulle tala om lite senare. Den här kanadensiska psykologiprofessorn som vill gå tillbaka till tiden då man trodde att liksom, som John Gray, kvinnor från Mars,
en klassisk mansguru. De poppar upp som någon sån här konstiga, du vet, svampsjukdomar som äter upp en hägg och syrener vart sjunde år, så kommer någon jävla mansguru och de säger alltid samma saker. Ni ska gå ut i skogen, ni ska liksom channel din inre man. Det vill säga, var ett asshole. Du ska vara ett svin, för du är född till att vara det. Ja, och så får de en stor skara hängivna fans av, bestående av vad? Gissa vad? Jo, unga osäkra män som bara ville ha det där kokainet. Men också i form av den där jävla mansguren.
Ja, att bekräfta oss könsroller och vara sådär, att kvinnor är mysterier. Ja, men det handlar ju väldigt mycket om det som man ska skilja på kvinnor och män. Det är två skilda väsen, biologin skiljer så att ingen man kan på riktigt förstå en kvinna och vice versa. Kvinnor är väsen och så vidare.
Och födda och män till att vara undergivna er och era förbannade.
Ja, det är naturligt, det är naturligt. Men jag tänker också att det är väl en naturlig reaktion att det kommer så här backlash och att någon som Jordan Peterson blir stor just nu måste ju delvis handla om det, att det håller på att kännas så stort, att verkligen håller på att ta ett stort steg framåt i jämställdhetsarbete. Det händer liksom, folk kommer inte undan, liksom, kända män kommer inte undan längre med vad som helst, utan de blir verkligen, de förlorar sina jobb. Mm. Ja, men precis, och jag tänker att det är ju vidrigt med den här backlashen, och det är vidrigt med liksom, alltså det finns ju delstater här i USA som nu, vilken delstat var det nu som bestämde att abort efter vecka 6 är förbjudet. Och liksom,
herregud.
Jag menar, det blir ju liksom, för, utan att dra på för stora växlar, men lite så The Handmaid's Tale, samma sak i Irland också. Nu, det är väl nu på fredag de ska rösta om hur de ska göra med abortlagstiftningen där. Men det är ju också en otro, du får liksom inte göra abort ifall inte mammans liv ligger i livsfara. Men jag tänker att sådana här, att det finns sådana konservativa makter som går liksom på högvarv nu, måste handla om att de känner på sig att någonting annat håller på att ske. Och de kan kanske bromsa upp den lite, men den här revolutionen mot jämställdhet kommer inte att... men det kommer att fortsätta framåt. Vi är liksom på väg. Jag blev alldeles, fick hjärtklappning.
Jag bara lutar mig tillbaka och njöt när du körde din rant där. Tack. Jag vill att det ska vara så. Jag vill att bollen ska vara i rullning. Jag vill att det ska komma en rungande nej, nej och åter nej ifrån det samlade kollektivet. Det är kanske Jordan P. Peterson eller man heters huvud som ska vara på ett silverfat i slutet av regnbågen. Men du, vad har du läst mer än Lena Akebo då?
Ja, jag börjar läsa på en annan av årets böcker som heter Mischling, som är skriven av Conor Affinity. Vilket svårt namn, jag undrar om jag uttalade rätt.
Conor Affinity. Om det är någon som, vi tar gärna emot fler ljudfiler med uttalsinstruktioner.
Ja, verkligen. Bokförlaget Polaris, och jag har faktiskt bara börjat på det, men herregud, så vilket otroligt fint språk. Jag vet inte vilket språk den är utkommit på. Det står bara att den är liksom utländsk. Den här, att den är utländsk. Jag vet inte vilket originalspråk är, men översättningen är otroligt bra. Och det handlar alltså om tvillingsystrarna Pearl och Stasha som kommer till Auschwitz med sin mamma och sin farfar. Och de här tvillingarna, eftersom de är tvillingarna, sätts i Mengele Zoo, alltså de här nazisternas mänskliga experimentverkstad. Mm. Och så får man följa de här två flickornas uppväxt också efter att lägret har stängts ner och de kommer ifrån varandra. Och det är faktiskt så att jag läser vidare för att det, alltså det är spännande och otroligt bra språk, men det verkar så att för varje sida bevar jag lite inför vad som ska komma. Jag har inte kommit fram till någon vidrigheter ännu, men det, man känner på sig. Alltså det är skrämmande, med så här berättelse om koncentrationsläger så vet man ju att det kommer att bli hemskt. Det kommer bli så hemskt att jag knappt kan föreställa mig det.
Och, ja, och man kan inte säga, men det är ju bara fiktion. Nej, det var ännu värre i verkligheten. Det är det som är så. Det är viktigt att utsätta sig för sånt här.
Förlåt förresten, nu säger jag det. Originalspråket är engelska.
Ja, förresten. Just det.
Hon som
är gett ut i USA. Mm.
Ja. Ja, men den säger, alltså det verkar vara en, då, jag känner faktiskt en liten, låter det som att skulle vara väldigt käppt, men jag menar verkligen, det känner sån tacksamhet till att någon har luskat fram den här boken för årets bok. Det känns sådär, fan vilken hög standard verkligen de böckerna som är nominerade har.
Så Mengele,
jag förutom en viss
Mengele
som du inte...
Ja, just det. Don't mention the kokabjörn. Nej, men vad betyder ordet mischling?
Det tänkte jag att du skulle förklara. Jag läste det faktiskt på första sidan, men jag har glömt bort den.
Är det inte någon slags uttryck för halvt judisk? Eller det är någon slags rasistisk
Just det har du helt rätt i. Som är både, så att säga, som nazisterna sa, arisk. Som är både arisk och judisk. Alltså,
just det.
Som är...
Och Mengele använder ju den här typen av ras, biologi så att säga, för att utföra experiment på tvillingar, på barn, på alla. Alltså det är så djävulusiskt och det är ondskan i dess liksom renaste
form. Det är en jävla skräckfilm, alltså... Ja. Ja, men jag ska försöka läsa sluten tills nästa vecka och då kanske du också har läst den, Karin, så kan vi prata mer om den då.
Jag har läst en bok som heter Vi kommer snart hem igen, som är en barnbok, illustrerad barnbok, av Jessica Babonde som kom ut på Natur och Kultur för företag sedan. Jag tipsade om den på vårt Instagram. Mm. Det är helt, helt fantastiska illustrationer och det är alltså vittnesmål från förintelsen, det är barn som berättar. Så här var det och så är det illustrerat, så till exempel såna här öden som i Mischling, och det är helt fruktansvärt. Det är Peter Bergting, den här, han är otroligt fantastisk illustratör måste jag säga, så att även om det är fruktansvärda människoöden och familjer som splittras och barn som dör och föräldrar som försvinner och så vidare, så har de här barnen vuxit upp och lived to tell, så att säga. Så att det finns ändå någon slags strimma hopp i hur man på något sätt kan fortsätta att vara människa i allt det här. Det är nästan obegripligt, trots sådana här upplevelser i unga år. Men bevisligen så finns det ju människor över hela jorden som har överlevt mot alla odds och som fortfarande kan berätta, och vi måste lyssna på de här berättelserna. Det är viktigare än någonsin att lyssna på de här berättelserna, och jag var lite så här tveksam när jag skulle läsa de här, för barnen sa att vi vill ha den här boken, och jag tänkte så här, är det verkligen en bra godnattsaga, de kanske får världens mardröm. De var så, de var jätteintresserade, även om de var rädda, de grät och var ledsna ibland och så ville de höra, för de, liksom, de kände att det var viktigt, och så var de ju också väldigt glada att det här inte pågår just nu, och då tänkte jag mitt stilla sinne, nej, inte här. Inte nu.
Hör du... Jag tänkte på det som alltså Donald Trump, vår president här i USA, han sa ju häromdagen kalla invandrare för djur. Och så korrigerar han det senare med att han syftar på de här otroligt våldsamma gängen, MS-13. Och nu finns det ju liksom en, nu har tydligen finns det på Vita husets webbsida, finns en sån här sida där står What you need to know about the violent animals of MS-13. Och då känner jag att hur vidrig man är som gängmedlem eller människa, eller hur vidrig man är, så är man, kan man ändå inte kalla dem för djur. Man kan liksom inte börja dela in människor i, man kan dela in folk så att det här är en människa, det här är ett djur. Det är liksom,
men förstår du att vara den kommunikatören som får, och strategen som får i uppdrag att försöka efterhandsrationalisera Donald Trumps alla jävla grodor, då har man ju sålt sin själ 100 gånger om liksom.
Men var man gränsen liksom, ja, mellan var man du är okej, du är liksom, du är så våldsam, det här gänget är ni djur, men det här gänget ni har inte mördat lika många människor.
Klart ett övergrepp, och de vet om det, Vita huset vet om det lika mycket som att de vet om att den här medarbetaren som sa ja, men John McCain, han är ju snart död i alla fall.
Ja, exakt.
En döende man i liksom, som har en hjärntumör, som är en krigshjälte och har gjort, som är otroligt respekterad. Oavsett en människa som är döende.
Mm.
Nej, kommer det någon ursäkt från Vita huset? Nej, utan det kommer någon slags efterhandsrationalisering att det var ju ett skämt, jag är ledsen att ni tog illa upp, om
att ni missförstod
den här klassiken.
Exakt. Men det säger ju också den här Jordan Peterson, han har ju också sagt att alltid om han får kritik säger han, man har missförstått honom. Det är ju världens
klassiska,
alltså det är ju så fegt.
Eller att man är
känslig. Missförstått. Exakt.
Oj, värst,
men
jag
tänker
det här
också, vad beror det på att det finns sådana här våldsamma gäng då? För gängen syftar ju på gänger liksom Guatemala, El Salvador och Honduras. Det, han, liksom, varför är det så? No, för det är så fattigt. För att liksom, det finns ju liksom en historisk orsak till att det finns våldsamma gäng på vissa ställen. Att det finns liksom fattigdom och inbördeskrig. Och USA har ju inte, väldigt sällan har ju också haft ett finger med i spelet i de här länderna. Och jag tänker att det är också så, allt liksom, ja, men det är så historielöst också. Att också dela in människor i onda och goda. Eller nu för tiden delar man ju inte in i människor och djur. Människor och människor, djur.
Mm. Ja, lite det, som Josef Mengele hade ju inga problem att dela in människor. Eller alla gånger vi har begått övergrepp. Jag tänker på hur vi behandlade samer här i Norden.
Mm. Ja, men precis. Och jag tänker att jag fattar liksom att folk blir otroligt trötta på alla dumheter som kommer från Vita huset hela tiden. Men jag tänker så, men jag tycker ändå det är viktigt att lyfta upp dem och prata om dem och bara sådär, och liksom säga att det här är inte normalt. Det här är liksom inte okej. Okay. Det är liksom, det är inte, det är, alltså någonting som man måste, trots att man kanske inte har energi för det, måste man bli upprörd varje gång och verkligen känna att det här är fel. För den dag när man slutar bry sig, då har det liksom, då har det på något sätt blivit en del av normen, en del av samhället. Och det är, herregud, vilket vidrigt samhälle.
Ja, sen måste vi också någonstans ha ork över att se allt som händer som inte är Trumps. För att tyvärr har ju alla hans skandaler som briserar liksom 13 på dussinet i Vita huset varje dag en förmåga att ta över hela rapporteringen, därför att det ger en massa klick, folk är intresserade, folk blir förfärade. De är över 50% som inte röstade på Donald Trump vill ju läsa det också, men de behöver också rösta på demokraterna, och vi får inte veta allt bra som faktiskt det demokratiska partiet uträttar, alla deras vallöften, allt de vill ha gjort framåt. Däremot så kommer ju republikanernas politiska agenda fram hela tiden. Så att det är också så skevt att demokraterna blir liksom tystade i allt det här. Liksom Stormy Daniels liksom rasistiska epitet, trakasserier, groder, folk som får sparken i partiet nu, liksom. Jaha, men jag vill veta hur ser demokraterna om jag hade varit efter rösträtt i USA? Liksom, vem ska leda landet?
Ja. Får förresten komma med ett jättebra, innan vi börjar, nu blir det här USA-politik på den. Men då vill jag komma,
kan
vi brukar snacka
tillbaka bland det här till litteratur? Tack.
Nej, det kan jag inte, men jag kan snacka liksom om en bra tv-serie i alla fall. Atlanta med Donald Glover som är Childish Gambino, som gjorde den här otroligt starka musikvideon som heter
Har du eller har du inte en crush på Glover?
Men herregud, sån crush jag har på honom. Alltså bara jag säger hans namn slår mitt hjärta lite fortare.
Det är han, men som alltså väntar som belöning.
Ja, det är han som står där vid regnbågens slut. Nej, men jag tycker att Atlanta är både liksom, både alltså, så bara som tv-serie otroligt bra, men också om man gillar liksom hiphopmusik är den extra bra. Men den är alltså både, det finns två säsonger nu, säsong 1 och säsong 2, som det handlar om hur det växer upp i Atlanta. Och det handlar, Donald Glover spelar kusinen till en up-and-coming hiphop-kärna. Och ja, men hur det är att försöka ta sig, att ständigt mötas av fördomar, och hur det är att, att ta sig ur liksom de fattigare kvarteren och ta sig till de rika salongerna. Och
alltså, ja, men jag tänker att som, bara som rent konstnärligt så är det bra att ha koll på honom som artist, för att han, eller rent popkulturellt får man väl säga, för att han är en sån här multikonstnär, han är en intressant figur, han är en, ja, en vad ska man säga, en förändringsagent i brist på bättre, ja, uttryck, som kan ta en massa kulturella strömningar och en massa budskap och uttrycka det på många olika sätt. Och jag tycker att det är jäkligt uppfriskande. Det är så väldigt nischat alltihopa nu, tycker jag. Så här.
Ja, det är faktiskt sant. Han har ju skrivit också, alltså han har skrivit, han var till en av manusfattarna till 30 Rock till exempel.
Mm. Och han skrev han, han är liksom skådis själv också och regissör och hiphop.
Ja, han spelar i Community också, som var en humorserie. Otroligt bra den också. Ja, men den ska ni alla kolla på, tycker jag, Atlanta, och så får ni höra över och se om ni tycker som vi att den var bra eller ni bara tyckte att den var otroligt tråkig.
Och sen här i lilla Sverige då, där jag sitter, så kan vi fortfarande njuta av den andra säsongen av Handmaid's Tale som släpps ett avsnitt i veckan.
Vet du vad, jag vågar inte kolla på den. Alltså jag tänkte, jag verkligen längtar efter den säsong 2 ska börja, men efter att jag har läst att folk har skrivit om att ha sett den på, alltså efter att ha sett avsnitten, det var någon som skrev så här faktiskt på 30 Rock, att varje gång hon ser ett avsnitt av The Handmaid's Tale är hon tvungen att mata på med två avsnitt av 30 Rock bara för att neutralisera sig, för den är så vidrig.
Med de orden så tänker jag säga fasen vad jag tycker om att prata med dig. Det är veckans highlight i mitt liv. Och tack snälla ni som lyssnar och hänger med oss. Och att ni mejlar in, att ni synar alla våra uttalanden. Och rättar oss när vi har fel. Och ger oss virtuella pussar och kramar. Det uppskattar vi jättemycket.
Ja, jag tycker om det också, Karin. Om er som lyssnar. Vi hörs nästa vecka igen, va?
Det gör vi. Hej då!
Puss och kram. Hej!
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.